Och välkomna till denna podcast som heter Red Shirt Freshman. Jag som pratar, jag heter Alfred. Och idag kommer vi fortsätta med det som vi gjort de senaste avsnitten här. Vi har pratat om quarterback och running back. Och med mig idag har jag som de senaste avsnitten Henrik. Och idag ska vi prata wide receivers, va?
Stämmer bra det. Det ser jag fram emot. Det finns många bra spelare att prata om. Så vi får se hur långt det här avsnittet blir.
Ja, vi ska försöka att hålla ner tiden, men det kanske drar iväg lite. Vi får se, vi tänkte att vi ska inte prata riktigt i samma ordning, för det finns ju lite fler wide receivers att prata om. Hur tar vi det idag då, Henke?
Ja, vi har ju kört rankingen från guiden förut, men vi tänker väl att vi kör väl lagvis den här gången för att få med några fler spelare som kan vara intressanta, så att vi kör division för division och nämner de spelare som vi tycker är relevanta för fantasy.
Ja, det blir ju väldigt, eftersom man har ju ganska mycket samma spelare, både du och jag som är i toppen på våra rankingar. Så det blir, vi tappar ju väldigt många spelare om vi bara skulle ta topp 20 som vi gjorde med running back. Eftersom det finns lite fler wide receivers. Så, jag tänkte att vi skulle börja med Buffalo Bills. Har vi någon spännande wide receivers i Buffalo Bills?
Ja, men det är väl Stefan Diggs som han är en av ligans absolut bästa receivers. Han har ju varit VR 5, 8 och 3 sista tre åren. Så att han är ju definitivt högintressant. Sen tycker väl jag inte att det finns så jättemycket bakom. Gabriel Davis var ju väldigt hypad inför i fjol, men lyckades väl egentligen inte alls. Så att, jag tycker det ser ganska tomt ut bakom Diggs, men då är Diggs å andra sidan riktigt bra.
Ja, jo, men så är det ju. Stefan Diggs har vi båda två högt i våra rankingar. Vi har dem som femma och sexa. Och han har ju presterat ända sedan han kom till Buffalo. Och han och Josh Allen har ju en fantastisk kemi där. Och jag håller med dig. Gabe Davis, det är ju oerhört svårbedömt. Det är ingen spelare man vill drafta tidigt. För det har pratats mycket om honom i fjol. Det pratas en del om honom i år också, men han har inte bevisat någonting över tiden.
Nej, han hade ju lite breakout där i slutspelet, framförallt 2021. Alla trodde ju att han skulle explodera 2022, men lyckades ju inte riktigt. Och det jag läst mig till nu i kampen så har väl han inte varit så himla het på kampen heller. Så att det känns, ska man rätta någon i bild så är det väl Diggs.
Ja, och ska vi nämna de namnen som kan finnas lite bakom, så är det väl Khalil Shakir framförallt som han hade i fjol, och det är Trent Sherfield. Det är väl de enda namnen som man möjligtvis kan känna finns ett intresse för att drafta lite senare i draften eller på waiver pickup längre fram sen. Ja, det var Buffalo Bills. Då går vi vidare till Miami Dolphins. Här finns det lite mer spännande namn, va?
Här finns det lite mer att prata om. Ja. Vi har ju både Tyreek Hill och Jalen Waddle som var trea respektive sjua i fjol bland receiverna. Och det är ju ett av ligans absolut bästa wide receiver-par, får man väl säga. Tyreek Hill var ju många som trodde att han inte skulle fortsätta vara i toppen när han gick från Chiefs och Mahomes till Dolphins i fjol och skulle fånga bollar från Tua. Men han var ju minst lika bra som i Chiefs, så att det finns väl ingen anledning att tro att han ska vara något sämre i år heller.
Nej, mer explosiv spelare får du leta efter.
Ja, han är väl typ snabbast i ligan, eller en av de snabbare i alla fall.
Men du var alla stora spel.
Förlåt, vad sa du?
Ja, och alla stora spel han gör också, det är ju alltid stora spel. Ja.
Exakt. Men läser man guiden så var inte du så jättehög på Jalen Waddle i år då?
Nej, det är väl sanning med modifikation. Jag tycker att Jalen Waddle är en jättebra spelare när han är frisk och hel. Men jag tyckte att det blev lite väl hypat förra året. För att jag tycker att han är väldigt upp och ner på ett annat sätt. Tyreek Hill har mer stabil produktion. Jag tycker Jalen Waddle kan vara väldigt hög produktion vissa matcher, betydligt lägre. Han är ju en fantastisk baseballspelare, för han kan göra 45 poäng en match. Men han kan ju komma härifrån med 3 poäng en annan match. Jag är inte så att jag är jättelåg på honom. Jag har honom som en VR2, men inte som en på sjätte plats på ranking till exempel. Så att, nej, jag tycker att Tyreek Hill draftar jag jättegärna i första rundan. Waddle håller jag med ena undan lite mer.
Vi har ju, du har ju Tyreek Hill som fyra och jag som trea, och Waddle har vi 21 och 14, så att det är klart det är två jättebra receivers. Ja, sen där bakom är det väl lite svårare att drafta någon. De har ju både Cedric Wilson och Braxton Berrios som är ny från Jets, och Chosen Anderson som har bytt namn tror jag för tredje gången. Han heter Robbie Anderson först med Y och sen heter han Robbie med IE och nu heter han Chosen Anderson.
Det är spännande det där. Han kommer säkert att göra Robbie Chosen som vi kallar honom här. Han har gjort, kommer göra några stora spel, det är jag helt övertygad om, men det är ingenting att luta sig mot i fantasy på något sätt. Däremot så blir det lite spännande att se med Braxton Berrios och Wilson om någon av dem kan bli relevanta. Men det är ju väldigt sent i en draft. Tyreek Hill och Jalen Waddle är ju fantastiska spelare att drafta.
Absolut.
Vi är nästan nöjda med Dolphins där, va?
Yes, vi går vidare.
New England Patriots. Det är många namn men ingen som sticker ut.
Nej, det ska väl vara Juju Smith-Schuster då, som inledde ju karriären grymt i Steelers, men har väl stagnerat på senare år. Och man trodde väl att han skulle få nytändning i fjol när han var i Chiefs och fick fånga bollar från Mahomes, men var väl inte så där super. Han gjorde väl inte bort sig. Han var VR37 totalt i fjol, så att det var väl inte jättedåligt, men man har ju betydligt högre förväntningar på honom sen hans två första år i ligan. Nu har jag hamnat i Patriots, så det är väl lite svårt att tro att han ska vara så där superbra med Mac Jones som QB också, känns det som. Så det känns väl inte, han känns väl inte så där jättehet.
Nej, det som skulle kunna tala för Juju Smith-Schuster å andra sidan är att i Kansas City Chiefs så var han ju, och kommer, hade aldrig haft en möjlighet att vara första receiver, för det hade de Travis Kelce. När man tittar på New Englands receiver core och tight end också, som vi ska prata om nästa avsnitt här sen. Men han har ju alla möjligheter att vara fokalpunkten, den som kommer få bollarna. Det skulle vara det som kan göra att han kan ändå göra en del poäng. För att Mac Jones, det är ju ingen Patrick Mahomes, det kan vi ju vara helt överens om.
Nej, det är ganska långt ifrån.
Lite lätt så bara. Man har en gammal Devonta Parker som skrev ett nytt kontrakt, vilket ändå får anses som att Patriots vill spela med honom och vill satsa på honom. Parker är en spelare som kan vara en liten sleeper och plocka lite senare här i, om du har 15, 16, 17, 18 runder här i drafterna, så är det något man kanske kan plocka i sista rundan, för han är ju stor på utsidan och kan göra bra matcher. Och får vi se nu med Bill O'Brien som ny offensiv koordinator vart spelet tar vägen. Det kan vara en liten sleeper, vill jag lägga till då.
Ja, absolut. Sen har jag en ytterligare en sleeper i Patriots som har varit en riktig stjärna på kampen där nu. Och det är rookien DeMar Douglas.
Ja, jättespännande.
Valdes i sjätte rundan sent i draften i år, och det var väl ingen som trodde att han skulle ta en startplats, men rapporterna från Patriots camp säger ju att han kommer vara VR3 där i år, så att han kommer få spela en hel del, och han kan man ju verkligen plocka upp sent i drafterna.
Verkligen, det är nog inte många som, många drafter han plockat i huvud taget skulle jag tro, så det, håll koll på honom, en liten kille, spännande. Man har Tyquan Thornton som de plockade i andra rundan i fjol. Det finns Kayshon Boutte, det finns Kendrick Bourne. Det finns några namn, ingenting som är jättespännande att plocka i en fantasy draft, utan det är mer att plocka på waiver om det skulle vara någon som blommar ut.
Yes. Ja, men då har vi Jets kvar, och det är ju ett spännande lag i år när de har Aaron Rodgers som QB, och de har ju ett riktigt spännande namn som receiver 1 där.
Verkligen, Garrett Wilson som ju slog till med Dunder Brock här i fjol och blev väl årets offensiva rookie, va? Och det hade han väl mer än väl förtjänat. Kan han bli årets rookie och göra de siffrorna han gjorde i fjol med det quarterback-spelet? Så vi pratade ju om det, var det med, vi pratade quarterback här, att han skulle göra 3800 yard eller något, va? Det kanske var en liten lätt överdrift, men nog finns det alla möjligheter att göra upp mot en 1500 yard om han har en, får hålla sig hel och Rodgers spelar som vi tror att han kan göra.
Absolut, han hade ju som du säger, han hade över 1100 yards i fjol med Zach Wilson i större delen bakom centern. Så att med Rodgers så kan han göra stor dåd, och jag har ju rankat upp honom så högt som femma. Jag tror att det här kan vara en riktigt bra receiver i år. Och han går ju inte i första rundan, så det är klart, det är väl kanske lite reach att ta honom i första rundan, men det behöver inte vara fel. Jag tror att han kommer en grym säsong.
Ja, du var någon som femma, jag någon som nia, så vi är båda två helt överens om att det här är ett riktigt toppnamn. Det är lite spännande där bakom, för Rodgers har ju plockat med sig sin kompis Lazard, som de vet ju hur de hittar varandra. Han kanske kan vara en flex receiver.
Ja, jag tror att det kan vara en fördel för Lazard att vara VR2 i Jets. Han fick ju dra tungt klass i Packers i fjol, och jag tycker väl inte att han riktigt lever upp till de förväntningar att han ska vara VR1. Så jag tror det passar honom mycket bättre att vara andra receiver i Jets än första receiver i Packers.
Ja, men det visade han ju i Packers, för han gjorde ju bra siffror när han hade Adams framför sig. Och det har ju visat sig på många spelare att det där att ta rollen från att vara tvåa till etta, det är inte alldeles enkelt att göra det.
Nej.
Nej. Och sen bakom de här så finns det ju några namn som just senaste dagarna har det varit mycket prat om Mecole Hardman. Han levde aldrig upp till The Chiefs, men han och Rodgers verkar hitta varandra, så håll koll lite på Mecole Hardman är ett annat. Något jag vill säga. Och sen vill jag även ta upp Jason Brownlee, som är en camp darling här som alla gillar. Det är ju inget att plocka i en draft, men ha ett öga på honom i alla fall om det skulle vara så att han och Rodgers får kemi.
Ja, jag håller bara med.
Så då ska vi gå vidare till nästa division, och då hamnar vi hos i din division där, men vi börjar med Baltimore Ravens. Det är lite mer namn än vad det brukar vara.
Ja, Lamar Jackson får ju lite skäll för att han inte har tillräckligt bra passningsspel, men han har heller inte haft så jättebra receivers sista åren, och nu ser ju VR-rummet betydligt bättre ut än tidigare. De har ju både Rashad Bateman, Odell Beckham och rookien Say Flowers som är tre riktigt bra killar. Nu är ju både Bateman har ju varit skadad en del, och Odell Beckham har ju inte spelat på 1,5 år, så det finns väl lite varningsklockor, men när de friska så är de ju fantastiska. Särskilt Odell Beckham har ju varit en av ligans absolut bästa receivers, så att kan han komma upp i närheten av den han har varit förut, så kommer han och Lamar Jackson få mycket kul, det tror jag.
Verkligen. Det är som sagt, det är tre stycken spännande namn inför säsongen. Det är inget som vi har i jättehögt i någon ranking, utan de är ju där i slutet på våran 48 ranking om de är med i huvudtaget. Men det bygger ju väldigt mycket på osäkerhet, att vi inte vet vem kommer vara första som kommer få mest bollar. Den som kommer att sticka ut det här gänget kommer säkert att göra en jättemycket bättre säsong än vad vi har dem i ranking, så tror jag. Frågan är ju bara vem av dem det är.
Ja. Framförallt är det en osäkerhet vem som överhuvudtaget kommer vara på planen med tanke på historik.
Verkligen. Lite spännande med Say Flowers, rookien här. Han har ju sett jättefin ut på camp, och han är ju ett monster i att springa routes. Så han kommer kunna bli rolig att titta på för alla den här säsongen. Rashad Bateman spelade i några matcher i fjol och visade att han hade en bra kemi med Lamar, men som sagt, det är skadorna, Odell, ordöverflödiga. Är han hel och frisk så kommer han att producera. Men sen ska vi gå vidare till ditt lag, Cincinnati Bengals, och där finns det ammunition nu.
Ja, vi har väl ligans, i alla fall en av ligans absolut bästa receiver trios. Jamar Chase har gjort 2 år i ligan. Jag har ju gått spikrakt upp i toppen. T. Higgins hade väl varit VR1 i princip alla andra lag utom Bengals. Därför var VR2 bakom Chase. Och sen har vi ju Tyler Boyd som också är rätt underskattad faktiskt när han får spela bakom de här andra killarna. Så att, där är det laddat till tänderna. Så att, det är klart, Chase har vi rankat i honom som, eller har vi båda två honom som tvåa. Så att det, det säger väl det mesta om hur duktig han är. Men Higgins är faktiskt inte så himla långt efter, tycker jag. Även om vi har rankat ner honom som 17-18. Men det är som sagt mest för att han spelar bakom Chase.
Verkligen. Alltså, grejen att Chase är tvåa och inte etta handlar ju mest om. Alltså, han eller Jefferson är en smaksak många gånger. Men det som jag talar mest emot Chase är ju att det är fler spännande namn här. Som sagt, T. Higgins hade varit etta i väldigt många lag. Tyler Boyd är, som du säger, fruktansvärt underskattad. Och en jättebra flexspelare skulle jag vilja säga. Om man har ett par flexplatser i en fantasy. Det är som det enda lilla orosmolnet är ju hur mycket de tar ifrån varandra. Det är det som gör att någon av dem kanske inte sticker hela vägen upp. Men det har ju visat att Burrow kan utan problem mata dem båda två med bollar här.
Ja. Nej, men Chase har ju varit två år i ligan. Och under hans två år har alla de här tre varit topp 36 eller bättre.
Ja, det är så fantastiskt.
Bengals passar ju väldigt mycket också. Så att alla får ju bollar, även om naturligtvis är det en rangordning där Chase får mest och sen Higgins och sen Boyd. Sen jag som följer Bengals slaviskt, nu har vi en redraft take på vår ranking. Men ett tips är ju, om man ska drafta Dynasty och ha kvar rookie drafter, så skulle jag vilja tipsa om Charlie Jones som är rookie för i år. Han är ju tänkt egentligen att sitta på bänken i år, i och med att Tyler Boyd spelar ju sitt sista år på kontraktet 2023. Och mycket talar väl för att vi släpper honom nästa år, för vi kommer helt enkelt inte råda boll av dem. Och då är det tänkt att Charlie Jones ska ta över, och han har sett jättefin ut på kampen.
Han var rolig.
Så att det är Dynasty rookie drafter som eventuellt kvar, så kan jag absolut rekommendera att ta upp Charlie Jones. Han kommer kanske inte spela jättemycket i år, men kommer förmodligen spela en hel del nästa år då förmodligen Boyd försvinner.
Så plocka Charlie Jones i sista rundan och sätter honom på taxi den här säsongen. Det kör vi på.
Precis.
Ja, det finns ju några andra namn, men vi går vidare till divisionsrivalen här då, Cleveland Browns. Och här finns det, tycker jag, lite spännande. Amari Cooper är väl en solklara ettan och kommer att prestera. Han och Watson hade lite sisådär i slutet på säsongen med sin hur de hittade varandra. Jag tror att med en försäsong så kommer det se bra ut. Men jag är framförallt jättespänd på hur Elijah Moore kommer se ut. För han verkar ju se ut jättebra ut på camp. Och jag är jättespänd på att se Elijah Moore den här säsongen. Jag är inte med honom på varandra. Jag har honom som 43. Men jag tror att han har möjlighet att bli ännu högre när den här säsongen är slut. Vad säger du om Cleveland Browns?
Ja, jag håller väl med om Elijah Moore. Man trodde att han skulle ta ett jättekliv till säsong 2 här i Jets. Men det vart ju precis tvärtom och fick ju inte ens spela på slutet. Så att, det var därför han var tradad. Så att, han är absolut intressant. Sen Amari Cooper är ju, det är en given etta. Men han ska ändå göra sin nionde säsong. Och jag tror inte han kommer helt ramla genom golvet. Men han har ju varit liksom VR8 i fjol. Det är väl kanske lite tveksamt om man kan hålla samma höga nivå med tanke på åldern.
Ja, vi har honom som 17 och 22. Och så att håller han sig som en VR2 så är det väl jättebra.
Ja. Absolut. Sen kan ju även Donovan Peoples-Jones och Cedric Tillman vara lite halvintressant att plocka upp sent också. Eller plocka upp på waven. Cedric Tillman är väldigt spänd på faktiskt.
Han har fått väldigt mycket lovord. Donovan Peoples-Jones är man väl lite rädd för att han kanske inte är tillräckligt stabil just i vanlig redraft-liga. Kanske lite mer baseball då du kan dra nytta av bra veckor.
Precis.
Sista laget, Pittsburgh Steelers. Vem ska Kenny Pickett kasta till den här säsongen?
Ja, inför säsongen så går väl Deontay Johnson in som VR1. Men jag och en del andra experter, nu ska jag inte kalla mig själv expert. Men en del andra experter och jag då ska vi säga. Tror ju att George Pickens kan ta över den rollen. Han hade ju en jättefin rookie-säsong i fjol. och har ju sett jättebra ut på kamp hittills i år. Så att George Pickens tror jag är riktigt bra att plocka upp i drafterna, för han kan bli jättebra. Och det brukar se, alltså, både att han var rookie och Pickett var rookie, så börjar de bara två gått lite framåt till i år. Så att jag draftar George Pickens för Deontay Johnson i alla fall.
Ja, det är lite smaksak. Jag, som det såg ut i fjol, så fick Deontay Johnson fler bollar, men han gjorde absolut inga touchdowns på hela säsongen. Så det, vi har dem ju där i som VR2, VR3. Så att, och det är väl där de ska vara, eftersom det finns lite osäkerhetsfaktorer. Det finns inget, Pickens är jättespännande och lovande, men han kanske behöver bevisa en säsong innan vi plockar honom jättehögt i en draft. Sen är det ju lite Allen Robinson finns där bakom. Verkar se okej ut på camp, men det är klart att man är ju lite avskräckt efter de senaste säsongerna med honom.
Ja, verkligen. Han har ju inte gjort en människa glad på 2 år nu i princip. För 2 år sedan så gav man väl upp i Chicago, så man trodde ju att han skulle få nytändning i Rams i fjol, men det är klart, Rams hade väldigt mycket problem med skador också. Så att Robinson kan absolut vara en sleeper. Jag tror jag plockar upp honom i jättemånga best ball drafter i sista rundan. För att jag tycker att han är betydligt bättre än att behöva gå i sista rundan. Men, och det är klart, producerar han inte, så är det väl ingen fara att drafta någon i sista rundan. Men det kan vara ett fynd faktiskt i den sista rundan, för att han är en bra spelare.
Verkligen. Så det är 3 namn, lite som vi pratade om med Ravens. Det finns 3 namn som kan vara intressanta. Ingen av dem är den absoluta toppen, men de är verkligen draftbara alla 3.
Ja, absolut. Och jag vill ju som sagt gärna slå ett extra slag för Pickens.
Ja, jag har honom som 34, du har honom lite högre upp. 28. Jag har Deontay Johnson lite före, så att, men de är ju väldigt jämna. Jag har Johnson före, du har, står i slag för Pickens, så nu får man välja vem man vill lyssna på här då.
Ja, exakt.
Sen ska vi gå vidare, så att det inte blir för långrandigt, till mitt kära Houston Texans. Här är det ett getingbo, det är många namn. Inget självklart, men det som det har sett ut på camp, så är det Nico Collins som kommer vara den stora exercivern. Sen hur man vågar drafta honom, det är en helt annan sak. Det är ju ingen som är för topp 48 egentligen i Texans, som jag skulle vilja påstå idag. Utan det slipper sig sista runderna. John Metchie, som vi missade hela förra säsongen med leukemi. Han hade ju en knäskada när han draftades. Har inte fått spela än, så han är ju i princip rookie. Har också sett lovande ut på camp, men det är ju något helt annat att komma och spela matcher i NFL. Det är Robert Woods, den gamle. Den lilla Tank Dell som har sett väldigt shiftig ut. Men det är ju inget som vi känner att det här har något att hålla oss i när det blåser i fantasy.
Nej, så är det väl. Nu har ju du bättre koll på Texans än vad jag har, men jag har väl svårt att se att jag kommer ta någon Texans-spelare i någon redraft. Det ska vara väldigt sent i sådana fall. Metchie var ju väldigt hypad inför i fjol innan han varit diagnostiserad med cancer där, men det är som sagt väldigt svårt bedömt att se hur han ska komma tillbaka. Jag hoppas att han kommer tillbaka, för det är en väldigt bra spelare, men annars är det väl, det är väl mellan mjölk rakt igenom, som vi brukar säga.
Det, ja, så är det. Så är det någon, om jag får säga någon som man tycker man kan, så är det väl möjligtvis Nico Collins på en flexposition i slutet på draften. Annars är det väldigt mycket vänta och se på Houston Texans. Indianapolis Colts.
Ja, där har vi ju en ganska klar etta i Michael Pittman Jr. som gjort två jättebra senaste säsonger. Sen är det ju både med honom och med de andra receiverna i Colts, så är det ett stort frågetecken för QB-positionen, om det blir Gardner Minshew eller rookien Anthony Richardson som ska kasta bollarna. Så att, blir Richardson, så blir det väldigt mycket springspel också. Så att, men det är någon man ska drafta, så är det väl Michael Pittman. Och även om jag tror att Alec Pierce, som gjorde en helt okej rookiesäsong i fjol, också kan gå framåt. Men det är väl i första hand Pittman.
Ja, men så är det. Och det är ju som du säger, väldigt osäkerhetsfaktorer som gör att man inte vågar plocka någon jättehögt. Pittman har vi en bit ner här. Jag har någon som 27, du har någon som 33. Han hade kunnat vara högre om vi hade vetat vem som spelar och lite hur spelet skulle se ut. Så han skulle kunna vara en spelare som man kan liksom få bra avkastning av här nere i en draft. Men det är osäkerhet. Alec Pierce, Josh Downs plockade man i draften. Det finns Isaiah McKenzie i slotten. Mycket osäkerhet där också. De kommer säkert kunna dela lite på det. Men frågan är ju hur många wide receivers, framförallt om Anthony Richardson som spelar, hur många kommer han kunna mata med bollar? Det är en stor fråga. Men Pittman är väl den enda spelaren vi plockar högt i en draft här, va?
Absolut.
Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, han har också fått lite spännande med namn här nu.
Ja, jag sticker nu ut hakan och säger jag tycker Jaguars faktiskt har ett av ligans absolut bästa offens i år. Lawrence tror jag kommer att gå väldigt mycket framåt som vi var inne på i QB-avsnittet och han har ju grymma vapen att kasta till. Calvin Ridley är ny. Han har ju haft problem, både psykiska och fysiska problem, men han är frisk så är ju han, ja jag tycker ju faktiskt att han är en av ligans absolut bästa receivers och det sägs ju från kamp att han verkar hitta tillbaka till sitt forna jag. Sen har de ju både Christian Kirk som gjorde ett jättebra säsong i fjol som jag tror kommer tjäna på vad vi är två. Zay Jones fångar ju hur många bollar som helst i fjol också. Var 28 totalt bland receiverna. Sen har vi en tight end som vi kommer till nästa avsnitt, Evan Ingram. Så att Lawrence har hur många som helst att kasta till. Men Calvin Ridley, han tror jag kommer få en riktig, man kan inte kalla det breakout season. Han gör sin sjätte säsong. Men
Ja, nej.
hade inte Damar Hamlin spelat så tror jag att han hade kunnat vara comeback player of the year i år, det tror jag.
Ja, precis. Den titeln är väl redan. Den går inte att vinna, men han kan vara backup som du säger det. Du har honom som 9. Jag har honom som 15. Vi har honom väldigt högt, Calvin Ridley. Den lilla osäkerheten är ju där kring hur har de här åren som han har varit ifrån påverkat? Som sagt, camp ser jättebra ut, men det ska spelas på planen på matcherna. Men vi tror väl att han kommer klara det, va?
Ja, absolut. Och sen det var som vi var inne på med någon spelare i fjol, eller i running back-avsnittet, jag kommer inte ihåg vem, men det var någon som hade vilat ett år och det är väl ungefär samma här, att det är liksom, man har ju det året sparat på något sätt.
Ja.
Och når han upp till som han var 2020, då kommer det bli riktigt bra. Och nu har han ju Trevor Lawrence som jag tror kommer att bli ganska bästa quarterbacks också, så att det kommer bli ett grymt radarpar tror jag.
Ja, och sen hade det varit skillnad om man inte hade spelat i ligan, men som John Metchie vi pratade om med Texan, som inte har bevisat något i ligan, har varit borta ett tag. Det blir en mycket större osäkerhet. Calvin Ridley vet vi har presterat på den här nivån tidigare. Därför är det så mycket lättare att tro att han ska kunna fortsätta med detta. Ja, men det är de här tre namnen. Sen är det inte så mycket mer spännande vi har bakom. Som jag
Nej.
ser det här, va?
Nej, vi håller oss till de tre.
Ja, Tennessee Titans. Där har vi. Jag som håller på Texans är ju inget jättestort fan av Tennessee Titans, det vet alla som känner mig. Men det är ju lite tragiskt att två av mina absolut största wide receivers, som jag gillar mest utav dem, spelar här. Vi har både DeAndre Hopkins och vi har Treylon Burks. Uff, mardröm. Var har vi DeAndre Hopkins i ranking?
Ja, jag hade någon som 11 och du som 13. Då skulle det ju sägas också att när vi gjorde den här rankingen så hade ju inte han kommit till Titans än,
Nej.
utan han var ju klubblös när vi gjorde den rankingen.
Mm.
Jag vet väl egentligen inte om han hade varit som, han hade väl förmodligen inte varit högre upp om vi hade vetat att det var Titans. Det är snarare kanske att
Nej.
han hade varit lite lägre i min bok i alla fall, för att de har ju inget superbra offense, de har ganska svaga o-line och de har förmodligen Tannehill som QB som i och för sig är skaplig men börjar bli till åren. Så att, han hade nog rankats ner lite om jag hade vetat att det gick till Titans. Men Hopkins är ju fantastisk. Det är ju en av ligans absolut bästa receivers när han är frisk och kry. Så att, det blir spännande att se vad han kan uträtta.
Ja, verkligen. Jag tror att han kommer få volym så att det kommer att räcka och bli över. Även om Titans inte kommer kasta jättemycket så finns det som sagt, det är Traylon Burks där bakom. Också stor spännande spelare som kan användas lite med trickspel. Han har gjort det mesta när han spelade på Arkansas, så han hade inget jättebra år förra året. Men han var väl ursäktad över att Titans offensiv var under isen. Jag tycker Burks är spännande för i år. Hopkins är en top wide receiver. Där bakom så är det Nick Westbrook. Kini som är trea. Detta runt där jag är i. Kyle Phillips var ju, såg lite spännande ut i slotten i början av säsongen. Skadade sig i fjol. DeAndre Hopkins, Traylon Burks. Det är det vi pratar om i Tennessee Titans.
Ja, precis. Jag tror de andra får man väl plocka upp på waivern om de skulle blixtra till, känns det som. Men det är väl, det är väl framförallt DeAndre Hopkins såklart som är ju en stjärna.
Denver Broncos.
Ja, de hade ju ingen lysande säsong överhuvudtaget i fjol. Alla trodde ju att Russell Wilson skulle blåsa liv i Broncos offense. Det gjorde han ju inte, men de har ju en del spännande spelare. Eller åtminstone två riktigt dugliga receivers i form av Jerry Jeudy och Cortland Sutton. Jerry Jeudy har man ju liksom väntat på att han skulle blomma ut nu i 3 år. Nu känns det väl som att det kanske är sista chansen. Han var ju ändå VR18 i fjol, så att det var väl en rätt så bra säsong, men man, med tanke på hur högt han gick i draften 2020 så har man ju betydligt högre förväntningar på honom. Men det känns som det nu eller aldrig för Jerry Jeudy. Och jag är honom som 32 och du som 28, så vi är väl ganska lika förväntningar på honom där.
Ja, jo, men så är det. Det är som du säger, han var jättehögt rankad när han kom till draften. Har gjort det bra, men... Ja, VR18, det var nästan bättre än vad man trodde i fjol. Och kan han fortsätta och ta ett litet steg till? Jag tror att det finns möjligheter, men han får 1 år till här med Russell Wilson att jobba med. Cortland Sutton har sett bra ut, säger de på camp. Han ska ju vara stora ute på X-receiven, speciellt nu då när Tim Patrick gick ner och inte kan spela mer. Så Sutton och Jeudy är de vi plockar hyfsat tidigt i draft. Sen är det frågan vem som blir trean bakom här. Marvin Mims, Marcus Callaway. Men det är ju inga namn för en tidigt i en draft, utan det är ju sleepers i slutet i så fall.
Ja, så är det. Utan det är Jeudy och Sutton som vi får koncentrera oss på.
Sen kommer vi till Super Bowl-vinnarna Kansas City Chiefs. Det finns lite som vi pratat om i något annat lag här, med att det finns många namn, men det finns ingen självklar.
Nej, och det är lite konstigt när man har ligans bästa quarterback. Och jag tycker det har varit ofta så i Chiefs att man har ingen riktigt bra eller klar VR1. Sen är det klart man har ju Travis Kelce som fångar merparten av bollarna. Men man har ju sen Tyreek Hill lämnas, så har man inte haft någon riktigt stjärnreceiver. Och så är det väl i år också. Det är väl många dugliga, men det är väl ingen som man pekar på sådär. Honom måste jag absolut drafta.
Nej, jag har följt lite på Chiefs camp just för att jag tycker att det är intressant att ha den spelaren som Mahomes kastar boll till, är alltid spännande och intressant att plocka upp i fantasy. Så för att se lite, vem ska jag plocka upp? Kadarius Toney pratades det mycket om, han har varit skadad, är skadad. Vi får se när han blir hel. Han är spännande. Men han blir skadad hela tiden, så frågan är om man vågar. De som har sett bäst ut och fått mest boll av Mahomes utöver det är faktiskt Marcus Valdes-Scantling och Sky Moore. Så att det är väl de två som ser bäst ut titel på camp då.
Ja, sen här finns det ju, jag har också följt Chiefs camp lite grann. Och vi är tre där som det sägs nu, alltså innan Tony har kommit tillbaka. Det är ju Justin Watson. Som gör sin sjätte säsong i ligan. Och han har ju inte gjort nästan någonting sista åren. Och nu, som det ser ut idag i alla fall, så han startspelar i Chiefs. Så det kan ju vara riktigt sleeper.
Verkligen. Sen finns det andra namn bakom. Vi har Rashee Rice som de tog andra rundan i år. Men det var lite som de pratade om med Sky Moore i fjol. Att Chiefs har ett ganska komplext anfallssystem som tar lite tid att röra sig. Så att man kanske inte ska förvänta sig stordåd av honom första året. Och sen, men... Det namnet som verkligen kanske inte är högt i rankingen, men som ska bli så spännande att se om han klarar detta, är ju Justin Ross. Det är ingen spelare att drafta, men håll koll på honom. En jättelovande spelare från Clemson som bröt nacken på college och missade flera år. Valdes inte alls i draften i fjol, utan gick som free agent till Chiefs. Skadade sig inför säsongen. Spelade ingenting förra året. Så han är helt oprövad på den här nivån. Men han var supervass på Clemson innan han skadade sig. Och det ryktas om att han och Mahomes hittar varandra rätt bra. Så håll koll på Justin Ross.
Som sagt, det är svårt. Många är dugliga, men ingen stjärna. Det är väl samma
nej, fall. Verkligen. Alltså, vi kan rabbla liksom 7-8 spelare här, men nej, det är ingen som man vill ha, varken som VR1 eller VR2, kanske VR3 i sitt lag. Sen går vi vidare till ett lag som kanske inte, som kanske har en större stjärna, men som inte har lika många. Då pratar vi Las Vegas Raiders.
Ja, där har vi ju en klar etta i form av Davante Adams, som har varit, ja, han har ju varit en av ligans bästa receivers de 6-7 sista åren. Där var man väl lite spänd på inför i fjol när han gick till Raiders efter att fånga bollar från Aaron Rodgers, så skulle han fånga bollar av Derek Carr, och det gjorde han ju med bravur. Han var ju VR2 i fjol, så att det är ju en riktig stjärna, men det är ju stora frågetecken för Raiders offense. Även de har en dålig linje, och de har Jimmy Garoppolo som QB som inte har sett särskilt bra på kamp ut hittills. Nej. Så att Davante Adams det är ju som sagt en grym spelare, men han är svårbedömd. Men vi har ju ändå rankat honom 7 och du 10, och det är ju mer på gamla meriter än på omständigheterna i år, skulle jag säga.
Ja, men jag tänker att han kommer fånga bollar. Hur dåligt han ser ut, så kommer han att fånga en del bollar och göra mycket på egen hand. Sen har han ju faktiskt det finns en till som jag vill nämna här, och det är Jacoby Myers som kommer in från Patriots. Kampsystemet har varit kanske Patriots bästa wide receiver senaste åren. Så jag tror att han kommer att ha det bra som en VR2 här bakom Davante Adams. Så det är en spelare som man kan plocka lite längre ner i drafterna. Sen Hunter Renfrow, DeAndre Carter. Nej, det är väl inget att plocka i en draft, tror jag, va?
Det ska väl vara Hunter Renfrow kanske i den sista rundan. Han hade ett jättebra år för 2 år sedan, men han var ju lite skadad i fjol och hade väl inte en lysande säsong i fjol. Men det kan väl vara en chansning i brist på annat i sista rundan.
Verkligen. Jag ska bara nämna också Trey Tucker, som har varit i tredje rundan i draften, som har sett helt okej ut på camp. Men frågan är hur mycket han får spela. Sen ska vi gå till det sista laget i AFC. Och här har vi, ja, om vi pratade om att ditt Bengals kanske har den bästa trion. Här vill jag nämna som en bubblare i detta. Los Angeles Chargers.
Ja, det stämmer ju. De har ju 3 eller kanske till och med 4 bra receivers. De har ju gamle Keenan Allen och Mike Williams som har varit jättebra sista åren. Sen draftade de ju Quinton Johnson högt i draften i år. Men rapporter från camp säger väl att Joshua Palmer är väl, om inte före Johnston, så åtminstone jämsides. Så att, ja. Där finns det mycket att välja på. Och precis som vi var inne på i QB-avsnittet, så har de en ny offensiv koordinator i Kellen Moore där. Som säkert kommer att utveckla Justin Herbert ännu mer. Så att det är jättespännande offens. Sen är det väl en smaksak, tycker jag, om man draftar Keenan Allen eller Mike Williams. De är ganska jämngoda, kan jag tycka. Sen kanske lite fördel Mike Williams ändå, då Allen börjar bli lite äldre och kanske lite mer skadebenägen.
Ja, jo, men så är det. Det är ju jättesvårt. Som sagt, det är många bra namn, jättespännande namn. Keenan Allen som är kanske mer i slotten, jätteduktig route runner. Mike Williams på utsidan, fångar de här stora spelen. Och sen får vi se då Quentin Johnson, vilken roll han kan tänkas på. Joshua Palmer, vad hade vi honom som via 36 i fjol, va? Så det är ju, de hade 3 jättebra namn redan i fjol, och så plockar du in Quentin Johnson här. Men ja, jag plockar nog Keenan Allen först, Mike Williams 2, du kanske tar Williams först, Allen 2. De är där i mitten på draften här en bit. 16 har jag Keenan Allen. Du har honom, så vi ser om jag hittar honom här. Var har du Keenan Allen?
Ja, jag har någon så lågt nästan 45, men då har jag Mike Williams som 34 istället.
Ja, och så har du Quentin Johnston som 43. Så att, ja. Det är inte absoluta toppnamnen, men de är här VR2, VR3, flexposition kan de vara allihopa.
Quentin Johnston tycker jag ska bli intressant att se. Han beskriver sig som lite Julio Jones light.
Ja.
Samma typ av spelare, så att det ska bli väldigt spännande att se vad han kan utrota.
Ja, superspännande spelare från TCU, så att, jag är med dig. Men just när det gäller redraft år 1 så är man ändå lite försiktigt skeptisk. Så, men annars hade jag kunnat ha så väldigt höga förväntningar på honom. Vi ska gå över till NFC och vi ska väl dra på här så vi inte håller på i 2 dagar. Dallas Cowboys. Det här tycker jag ju att vi har ju CeeDee Lamb en solklar etta i Dallas Cowboys. Men framförallt vem som har kommit in som tvåa här, Brandon Cooks från Texas har kommit in. Jag tror att det är en alldeles perfekt signing för att avlasta CeeDee Lamb. Vad säger du om Dallas Cowboys?
Ja, Brandon Cooks tycker jag kan vara ett av årets bästa fynd i drafterna faktiskt. Mm. Det är ju en jätteduktig receiver som har, med all respekt mot ditt Texan, så har han inte haft särskilt roliga quarterbacks att jobba med de sista åren. Så att, nu är väl inte Dak Prescott kanske ligans bästa passare, men han är ju betydligt bättre än de quarterbacks som Texans har haft på slutet. Så att, det ska bli jätteintressant att se Cooks. Och det är en kille man kan plocka upp hyggligt sent i drafterna, men han kommer göra riktigt mycket fantasypoäng.
Mm. Och sen har vi även Michael Gallup som trea. Också spännande. Kunna kanske plocka upp på flex. Levde inte upp till det riktigt i fjol, men han ska väl få en chans till vad det sägs. Men det är ju CeeDee Lamb som är solklar ettan här.
Ja, absolut. Han har ju utvecklats för varje år. Han är inne på sitt fjärde år nu och tagit kliv varenda år. Så jag har någon som 10 och du har någon som 6. Och det är ju faktiskt en kille man kan tänka sig att plocka upp i första rundan till och med, om man får välja lite senare. Så att det är ju absolut en av ligans bästa receivers.
Ja, sen finns det inte så många mer namn som jag ser att plocka upp bakom där, utan det är de tre. Lamb tidigt, Cooks en bit ner som VR3 kanske, Flex och Gallup som en bänkspelare. Sen kommer till New York Giants och då är vi återigen där. Det är många namn, men vem är nummer 1?
Ja, det är väldigt likt Chiefs faktiskt. Många jämna namn tillsammans med en duktig tight end. Så det är väldigt likt Chiefs. Däremot så är väl quarterbacken är väl inte riktigt samma klass som Chiefs quarterback.
Nej, kanske inte riktigt, va?
Men vem har du som etta i Giants som vill ta bort Darren Waller som är tight end?
Ja, jag tror inte jag har någon rankad här om jag ska vara ärlig. Men skulle jag välja en spelare så tar jag Isaiah Hodgins ändå. Det han gjorde när han kom in från Bills i fjol under andra halvan av säsongen. Och det såg bättre och bättre ut för varje match i slutspelet. Så gjorde han riktigt fina insatser. Stor spelare. Det är väldigt många små spelare som finns här. Han är den som står för lite storlek. Isaiah Hodgins är jättespännande och du hade väl honom som sleeper i våran guide, va?
Ja, stämmer bra. Jag har honom rankat som 42 och det är precis på de grunderna som du sa. Han såg jättebra ut i slutet på säsongen i fjol och i slutspelet. Så att det är en kille som är lite bortglömd i drafterna. Sen är det väl med tanke på hur jämnt det är i VR-rummet där så är det väl lite vanskligt att säga att han kommer få spela, men jag bygger ju den teorin på slutet på fjolåret då. Sen, de har väl ändå lite spännande spelare. Wandale Robinson kom ju in i ligan i fjol med stora förväntningar. Han var ju skadad mest hela året. Det är ju en fantastisk receiver. Sen årets rookie Jalen Hyatt ska ju bli spännande att se. Han är verkligen vindsnabb. Han är ju nästan lika snabb som Tyreek Hill. Han har fångat jättemånga långa fina passningar från Jones har sett på kamp, så det ska bli spännande att se om det kan fortsätta in på när säsongen börjar.
Ja, sen har vi Parrish Campbell som har kommit in från Colts som kommer vara lite gadget player, lite backfield, korta passningar, slott. Han har ju varit skadad väldigt mycket under sin NFL-karriär. Kan han vara frisk så är det absolut en spännande spelare också i Toys senare i draften. Sen finns Darius Slayton, vi har Sterling Shepard. Det finns många namn. Men det är kanske inte så jättemånga mer som är spännande att ta i en draft. Utan det är väl Hodgins, Paris Campbell, möjligtvis Jalen Hyatt och Wandale Robinson här i slutet på drafterna. Men det är ingen för de tidiga runderna på något sätt.
Nej.
Mm. Sen ska
har
vi gå vidare
vi Philadelphia till Eagles.
Ja, det är det. Där har vi en duo.
Ja, väldigt likt Miami Dolphins skulle jag säga.
Verkligen, och det är stora spelaren i AJ Brown och den lilla mer shifty i Devonta Smith. Jättespännande, de lyckades ju göra bra poäng båda två under fjolåret. Traden för AJ Brown var ju en fantastisk utdelning för dem. Han visade direkt vad han tillförde i det här laget. Storlek på utsidan, säkra händer. Han och Jalen Hurts hittade en jättebra connection med en gång. Devonta Smith som är den lilla route runner. Men han må vara lite, men han kommer ju rätt hela tiden. Jättespännande duo och vi har dem högt i ranken båda två.
Ja, jag har ju Brown som fyra och du som sjua. Och Smith har vi, ska vi se här, jag har Smith som...
Jag
har 15:e och du sa 14:e. Ja. Så det är väldigt likt Hill och Waddle i Dolphins skulle jag säga. Brown tycker jag är en sån där jätterolig receiver. Så han fångar ju verkligen alla bollar. Det är väldigt sällan han inte tar emot ett target så att säga. Ja. Sen bakom de här två är det väl ingenting som jag tycker man behöver bekymra sig om i fantasy i alla fall.
Verkligen inte. Det är Olamide Zaccheaus som har plockat in från Falcons. Det är Quest Watkins som är de två som är slåss om tredje positionen tror jag. Josep Ngata, ett namn man kan lägga på minnet bara om det händer under något under säsongen. Som ser bra ut på camp. Men som sagt, det är AJ Brown, Devonta Smith. Och så går vi vidare till Washington Commanders. Där finns det en trio som är ganska spännande, alla tre.
Ja, det finns det faktiskt. Vi har ju först då Scary Terry McLaurin som är väl den klara ettan som har varit jämn och stabil i under sina fyra första säsonger här och är ju naturligtvis ett tidigt val i draften i år också. Sen hade vi ju rookien Johan Dotson som hade en lovande rookiesäsong och rapporterna säger väl att han ska utvecklas ytterligare till i år som också spännande. Och sen har vi Samuel Curtis som var vid 34 i fjol och har väl varit runt där under sina tidigare säsonger också. Så det är ju tre spännande spelare. Sen är det väl inte, McLaurin är etta men han är inte den här stjärnan som till exempel Tyreek Hill eller AJ Brown eller Garrett Wilson eller vilka vi pratar om. Utan han är väl snäppet under men absolut en duktig spelare.
Ja, vi har dem ju som McLaurin här. Tittar vi på vår ranking. Vi har McLaurin som en... Vi slutar på VR2, vi har Dotson som är VR3 och Curtis Samuel som är flexspelare tror jag rätt av här. Det är ju quarterback-situationen här, vem kommer spela, hur många kommer de kunna som mata bollar på så att det blir relevant för fantasy. Dotson hade ju inte riktigt så mycket bollar men gjorde ju väldigt mycket touchdown. McLaurin är väl en solklar ettan ändå.
Ja, utan tvekan. Sen är det väl fantasymässigt så tycker jag väl nästan Dodson är mest intressant. Jag tror man kan få mest värde i honom i och med att man kan plocka upp honom ganska sent. Och jag tror att han kommer vara bättre än i fjol. Så värdemässigt så väljer jag väl Dodson även om jag tycker McLaurin är en bättre spelare.
Ja, och Dodson då framförallt pratar vi Dynasty, säger Dodson en intressant för framtiden.
Absolut.
Sen går vi över till upp i norr och Justin Fields, han har fått en ny stjärna receiver. Vem har plockat in där då?
Där har man plockat in DJ Moore från Panthers. Han är väl lite lik Brandon Cook som vi pratade om förut som har varit jätteduktig trots avsaknad av bra quarterback. Så det är väl lite samma med DJ Moore. Båda vi har rankat honom som 20:e men efter att ha läst rapporter från camp både hur Fields har utvecklats och vilken kemi han har med Moore så skulle jag nästa, skulle jag en ranking idag så skulle jag nog faktiskt ranka upp DJ Moore för det tror jag kan vara ett riktigt bra draftval i år.
Det är svår, det är det som är så lite svårbedömt för han har gjort det jättebra som sagt i Panthers men då blir man lite Var är taket? Det är det man undrar. Mm. Han kanske, taket kanske är att han är VR1 när säsongen är slut. Jag har ingen aning. Men man är ju lite orolig. Det är därför man inte vågar ta honom så tidigt i en draft. Just för att vi inte riktigt vet vad det finns. Nej, sen precis. Har jag Daniel Mooney bakom där. Som han skulle vara VR1 i fjol. Det var inte hans grej. Nu ska han vara frisk den här säsongen. Pratas det om, och han får vara den vindsnabba VR2-an. Daniel Mooney kan vara lite spännande, va?
Ja, absolut. Han kan absolut vara spännande. Nu har jag inte riktigt koll på hans ADP, men han plockas väl inte särskilt högt i.
Nej, han är nästan bortglömd.
Faktiskt. Och detsamma gäller ju Chase Claypool som inledde bra i Steelers, men vart ju tradad till Bears under fjolårssäsongen. Och ja, där är väl också rapporterna från kamp att han ser bättre ut. Och en hel försäsong med Fields, så är också sådana där spelare som man kan plocka upp kanske i den sista omgången i draften som en liten chansning.
Ja, bakom de här tre så är det inte så mycket mer spännande. Och vi går över till Detroit Lions. Och där har vi en riktigt solklar stjärna i Amon-Ra St. Brown. Tvåan skulle ju vara Jameson Williams, men det ställs man ju då inför problemet att han ska vara avstängd i 6 matcher. Men Amon-Ra St. Brown är väl den solklara ettan här.
Ja, absolut. Han har ju gjort 2 superfina säsonger och har ju utvecklats till en klar VR1. Och är ju VR1 i fantasy också. Jag har någon som 12 och du som 8. Så att, i avsaknad av Jameson Williams så lär han på väldigt många bollar. Framförallt i början på säsongen.
Ja, ryktena från kampen nu är ju att han fångar allt och alla bollar går till honom eller till Sam Laporta på den positionen. Han kommer få äta, speciellt 6 första matcherna. Jag tror att han kommer göra det senare också. Williams är mer en djupspringande wide receiver, medan Amon-Ra St. Brown är mer i slotten. Han kommer på mycket passningar. Och Goff passar i mycket korta passningar. Så att det passar alldeles perfekt för Amon-Ra St. Brown.
Sen ska jag väl säga så också att Williams är ju väldigt svårbedömd. Han avslutade sin college-karriär genom att dra korsbandet. Vilket gjorde ju att han spelade ju inte på de 10 första matcherna under sin debutsäsong. Och användes ju väldigt sparsamt i fjol. Jag tror han bara hade en mottagning på hela säsongen. Så att han lever
fortfarande.
Vad sa du?
Den gjorde han å andra sidan touchdown på.
Ja, jo. Men han lever ju väldigt mycket på sin hype. Han har ju inte bevisat någonting hittills egentligen än. Nej. Så det är väl ingen spelare som jag vill drafta. Särskilt inte när han missar 6 matcher i år.
Nej, men eftersom alla tänker samma sak då, så tänker jag att möjligen om man vågar så kan man plocka honom sent i en dag. För han kommer att falla och kunna utnyttja slutet av säsongen om han nu blir bra. Det var ju lite samma som med DeAndre Hopkins i fjol som missade första 6, men man kunde utnyttja det senare. Hopkins visste vi mer vad han var, Jameson Williams vet vi inte riktigt. Bakom de här så är det Josh Reynolds och Marvin Jones, 2 gamlingar. Kommer väl kunna göra stabila poäng, men frågan är hur relevanta de blir för fantasy.
Nej, det där är väl att vänta på waivern. Det är väl ingenting man behöver ödsla ett draft pick på, tycker jag.
Nej. Vi går vidare till, kan det vara ligans yngsta wide receiver-rum?
Ja, det måste det absolut vara. Det måste vara bland de yngre wide receiver-rummen på många år. Green Bay Packers har ju ett receiver-rum där det bara 3 spelare som överhuvudtaget har spelat NFL i fjol. Och de var rookies i fjol. Så att det är otroligt ungt, otroligt svårbedömt. Och dessutom då Jordan Love som tar över som quarterback. Så att det här känns vanskligt.
Det är väldigt Bambi på halis, kan vi verkligen säga. Christian Watson är ju på pappret den ettan. Han gjorde ju, det får vi väl vara ärlig och säga, att han gjorde en fantastiskt bra debutsäsong. Och många stora spel. Och det är väl det som oroar lite, att det var många stora spel. Han hade inte riktigt den kontinuiteten. Så frågan är om det är någon av de andra här, Romeo Dubs och Caden Reed, som har sett bra ut på kamp. Båda två sägs det. Alla spelare ser bra ut på kamp. Men de här två har sett väldigt bra ut från Packers beatwriter. Och frågan är om det är de som kommer fånga mer boll, Watson som gör de stora spelen.
Ja, alltså Watson hade ju en jättebra säsong på pappret om man kollar statsen. Men precis som du säger så var han ju otroligt ojämn. Det var ju, matcher där han i princip var osynlig till matcher där han var jättebra. Och sen hade han andra matcher där han var osynlig men han gjorde två jättestora spel så han fick fina stats ändå. Så att jag kan nog tycka att Watson är lite överskattad med tanke på sin ojämnhet under första säsongen. Och dessutom nu ska byta från Rodgers till Love så att... Nej, Watson är väl ingenting som jag vill drafta särskilt tidigt. Utan då skulle jag väl hellre chansa kanske i första hand på Jaden Reed som en lovande rookie. Och som du säger har sett bra ut på kamp. Så att, ska jag drafta någon så då chansar jag nog på ett sent pick på Jaden Reed i sådana fall.
Ja, vi har ju Watson här som en VR3, båda två. Men jag tror knappast någon av oss vill drafta något med VR3 va?
Nej, utan det var ju egentligen på statsen i fjol. Ja. Det är svårt att bortse från dem. Men nej, någon annan får ta Watson. Jag tänker nog inte göra det.
Nej, jag gör nog knappt det heller, ska jag vilja erkänna. Men som sagt, Watson är det stora namnet. Dubs och Reed kan man nog plocka ganska sent. Jag ska bara nämna att Samori Touré som gick i 7:e rundan i fjol och Dontavian Wicks som gick i 5:e rundan i år är spelare som ser bra ut på camp, kan vara med och slåss om en plats. Men lämnar dem sent i draften waiver och så går vi vidare till det sista laget i norr, Minnesota Vikings. Och här har vi våran nummer 1 i våran ranking.
Ja, Justin Jefferson är ju, ja i mitt tycke är han ju faktiskt klart ligans bästa receiver. Jag håller ju honom ganska klart för Jamar Chase. Och det är dels för att han har en säsong mer under bältet och dels för att han har ju hållit sig hel under alla de här tre säsongerna också. Så att jag tycker att det är ligans bästa receiver och har ju Kirk Cousins som man har. En bra kemi som QB så att hålla han sig bara frisk så är det nog en ganska säker VR1 i år också. Så det är ju, honom är ju bara att ta om man får chansen i en redraft tycker jag.
Han går ju oftast 1-0-1 i drafterna. Han är McCaffrey men är oftast Jefferson.
Är det PPR som vi var inne på sist så är väl han 1-0-1 absolut. Mm. Sen det bakom är väl lite intressant. Nu blir det mycket snack om kamp och det är som du säger, alla spelare ser bra ut på kampen. Den som du pratas mest om från Vikings kamp annars är ju rookien Jordan Addison som ser väldigt spännande ut.
Ja, och det är ju inte bara nu på kamp han ser spännande ut. Han draftades ju i första rundan av en anledning. En lite mindre receiver, väldigt duktig runner, snabb. Och han kommer, tror jag, kunna vara ett väldigt bra komplement till Justin Jefferson. Addison är ju ingen vi plockar jättetidigt i drafterna utan han kommer falla en bit. Han är ju spännande på sikt.
Ja, absolut. Det är ett solklart dynasty-val om inte annat.
Verkligen. Men som redraft så är det ingen jag vill plocka jättetidigt. En bit in i draften när man har satt grunderna i laget så är absolut Jordan Addison en spännande spelare. KJ Osborne ska vi nämna som har varit trean här även när Silen var här. Gör bra matcher till och från. Möjligt att sätta på bänken och kunna sätta in när det är bye weeks och så vidare. Annars tror jag vi lämnar Vikings va?
Ja, det är inte så mycket annat att orda om i Vikings. Utan det är Justin Jefferson framlänges och baklänges och eventuellt Jordan Addison.
Ja, det är bra sammanfattat. Vi går flytta ner till NFC South och så hamnar vi i Georgia och Atlanta Falcons. Så här har vi ett spännande namn och sen är det Drake London.
Nej, det är ju så. Det är Drake London och sen då Kyle Pitts som vi kommer till som tight end. Det är väl egentligen de två som Desmond Ridder har kastat till. Så att, Drake London kom in i fjol som ett tidigt draft pick och hade väl en helt okej säsong som rookie. Det är sällan rookies är sådär superhögt. Det är typ Justin Jefferson och Jamar Chase, men Drake London gjorde väl helt okej i ett ganska dåligt offensivt fjol. Men både han och Desmond Riddle har väl förhoppningsvis gått framåt till i år. Så att, han kommer säkert ha en rätt så skaplig säsong i år också.
Jag är väldigt, väldigt hög på Drake London ska jag säga. Jag har plockat honom i väldigt många drafter den här säsongen. Garrett Wilson, Chris Olave var de som fick mycket ros efter förra säsongen och med all rätt. Men London hade en tuffare situation och gjorde det också jättebra. Jag draftar honom i nästan i samma kategori här som Wilson och Olave. Så att London är jättespännande. Bakom är det någon vi ska nämna här. McCollins har ju varit lite hoppat runt de senaste åren och gjort det helt okej. I brist på annat så kan han vara ett spännande namn då, plocka i sista rundan kanske. Annars så nej. Scotty Miller i slott. Penny Hart, den gamla Seahawks-hjälten. Nej, vi lämnar Atlanta Falcons där va?
Ja, det är väl Drake London eller ingen känns det som.
Lite så va. Sen går vi till vad årets draft detta ska kasta bollen till i Carolina Panthers. Det är lite upp i luften vem som ska vara detta här va?
Ja, jag tycker väl ändå att den gamla Adam Thielen är ganska klar detta. Han har ju kommit till åren och ska väl göra sin, jag vet inte hur många säsonger han har spelat, det är väl den 10:e säsongen han ska göra nu. Så att håller han bara ihop någorlunda så är det väl han som ska leda sin rookie QB. Annars är det väl DJ Chark och Terrace Marshall eller kanske rookien Jonathan Mingo, De La Viska Chenaud. Det är också, det är lite som Giants och Chiefs, det är liksom ingen sådär superstjärna direkt utan ganska många jämna.
Ja, jo, skillnaden är väl att Seelen är en, han, om inte på plan så kan i alla fall vara den stora ledaren i det här rummet och den som ska guida de andra vidare. DJ Chark pratas om, ser bra, bäst ut av dem alla på camp i kemi med Bryce Young. Men det är ju inga namn vi plockar tidigt i draften här va?
Nej, det känns som att vi kan lägga de pixen på bättre spelare.
Ja, det är väl alltså när du har satt stommen på laget och du kanske ska hitta någon utfyllnad på flex och lite så Adam Thielen kan vara intressant där, kanske DJ Shark när vi kommer till slutrundorna. Men det är där vi lämnar Carolina Panthers och så går vi vidare till ja New Orleans Saints och Michael Thomas skadehelvete och Chris Olave, det finns spännande namn här.
Ja, Chris Olave var ju en av fjolårets stora rookie, inte överraskningar ska jag säga, utan han var ju hypad och levde upp till sina förväntningar och precis som de flesta rookies så går han säkert framåt till i år och har ju kanske, ja, jag tycker väl att han har lite bättre QB också. Derek Carr som vi pratade om är ingen stjärna, men han kan göra sina matcher. Så att Olave känns väl som den klara ettan. Sen är det som du sa, Michael Thomas har ju varit skadad i princip 3 år, men var innan dess ligans bästa receiver. Men jag tror väl när jag ser det på att han är frisk, även om de säger att han är frisk på kamp nu, så det är väldigt svårt att chansa på honom känns det som efter alla hans skador.
Verkligen. Vi har Chris Olave, både du och jag, som 11 och 13 här. Och så han är ju en, alltså på gränsen till VR1, en jättespännande spelare att chansa på. Men sen är det där med Michael Thomas. Då, om du tar Chris Olave i första andra rundan här, så Michael Thomas kanske du kan plocka i sista rundan då?
Ja, alltså jag är Thomas frisk mot förmodan så är det ju ett fynd. Men det är ju väldigt svårt att tro på att han är frisk. Men
det är
skulle
det.
Han vara där så kan du få riktigt bra betalt.
Men det är det jag menar, plockade honom med någon av de absolut sista runderna och han inte är frisk så har du inte förlorat så mycket. För att det finns så, säkert något av samma värde att plocka upp på waiver. Just därför kan det ju vara ett spännande val för att avkastningen kan bli väldigt bra. Det tredje namnet som jag vill nämna här är ju Rashid Shaheed som kom från ingenstans i fjol och gjorde det jättebra. Han får nog fortsätta i samma roll i år och kanske kan vara spännande spelare för flexposition eller på bänk. Sen finns det några, det är Traquan Smith som har funnits där i alla år. Vi har A.T. Perry som plockades i draften. lägg namnen på minnen, men inget ni behöver plocka i någon draft. Det sista laget i NFC South, Tampa Bay Buccaneers. Är det något ställe de har bra namn så är det väl på wide receiver-kåren, men annars så ser det här laget inte jätteroligt ut. Men de har ju två gamlingar här på wide receivers som säkert kommer göra sina poäng.
Ja, Chris Godwin och Mike Evans, det är som du säger, de börjar komma lite till åren, men det är ju två riktigt bra receivers. Sen är det ju klart att det kommer bli en stor skillnad att gå från Tom Brady till, som det ser ut nu, Kyle Trask. Men det är ju bra för Trask del då att han har två pålitliga receivers, men det är ju av den anledningen så känns det ju svårt att plocka dem så där superhögt. Och vi har väl i alla fall, jag vill ranka ner Godwin som 24 och Mike Evans som 31, och du har,
jag har dem som 26 och 35, så att det, ja. Det, och det är väl där de går många drafter också. Ja. Evans faller ju ganska mycket just för osäkerheten. Godwin är den som oftast får mer bollar, och det kommer han ju säkert få här också. Även sedan som gör med de stora spelen, det han kommer kunna förlora ganska mycket för att ha en så betydligt mycket sämre quarterback.
Verkligen.
Russell Gage, trean. Så tillvida vi inte ska börja prata om Kalen Geiger, Devon Tompkins eller Trey Palmer. Men jag tror att vi hoppar över det och så går vi till den sista divisionen vi har kvar. Och då är vi NFC West och vi går till Arizona Cardinals. Där jag precis innan vi började läste att som det ser ut nu på träningarna så är det Marquise Hollywood Brown som är etta och Michael Wilson som är tvåa, och sen har vi Greg Dortch som trea, där Rondell Moore får stå utanför. Jag hade väl haft Rondell Moore som topp tre här, men tydligen så ser han flera slagen av de andra tre som det ser ut.
Ja, alltså jag trodde ju att Rondell Moore var klar etta till och med. Jag är till och med rankad honom som 46a på rankingen, så att det är ju en stor överraskning om han är utanför startuppställningen. Det är väl ingen som jag är så där supersugen på. Det är väl Michael Wilson som känns spännande som rookie, naturligtvis mest i dynasty sammanhang men det är ett oskrivet kort. Jag tycker ändå man vet lite grann vad man får i Marcus Brown och Greg Dortch. Det är väl inga superspelare, även om kanske framförallt Hollywood Brown är väl en duglig spelare, men Michael Wilson skulle gärna kunna tänka mig att slänga iväg något sista draftpick på också. Om man inte tar någon av de andra spelarna vi har nämnt. Det kan vara en riktigt kul sleeper.
Jag har ju Marcus Hollywood som rankar på 30:e plats här. Och det är ju för att han är, vi vet ungefär vad vi får av honom. Han gör det helt okej. QB-spelet drar ju ner det kanske lite grann. Men han gjorde det bra när Hopkins var borta i fjol, så ändå är lite så spänd på hur han kommer kunna spela den här säsongen. Michael Wilson som du säger i slutet på drafterna, spännande namn. Rondell Moore hade jag tänkt att säga att det är där också, och jag tror att jag kommer fortsätta. Det här är bara små rapporter, så att jag kommer säkert att plocka Rondell Moore i slutet på drafter också. Men det är ju inga spelare som går jättetidigt i Arizona Cardinals.
Nej, vi refererar ju rätt mycket till kamperna här, men det ska man väl också ha med sig att det är ju den tiden på året när det är mycket spekulationer och många spelare ser bra ut och det är ju lite rökrede år så läggs av lagarna och sådär, så att det är lätt att gå i den där fällan och lita för mycket på kamprapporterna faktiskt.
Verkligen, nej, det får man ju ta med en nypa salt, utan vi nämner dem vi tycker och tror det är toppnamnen och sen berättar vi vad vi läser och hör och säger, men rankingen kan vi inte göra utifrån lite rapporter som kommer här och nu, utan den är ju mer långsiktig. Vi går över till Levi's Arena, San Francisco 49ers. Här finns det två stycken där spännande namn i alla fall.
Ja, verkligen. Det är just Debo Samuel och Brandon Ayuk som är ganska långt före övriga där. Debo var väl skadad en hel del i fjol, men gav ju en riktig överraskning i 2021. Han kom inte från ingenstans kan jag inte säga, men att han skulle vara VR2 var väl inte så många som kunde räkna ut inför 2021 års säsongen, och fick ju springa väldigt mycket som running back då också, vilket han kanske inte fick i samma utsträckning och kommer väl inte få göra nu heller sedan de har fått McCaffrey, så att det finns väl det är väl svårt att tro att han ska nå upp till VR2 som han var för 2 år sedan. Men det är naturligtvis en jättebra spelare. Och Brandon Ayuk är ju, om vi återgår till kampsnacket då, så är väl han den stora kampsnackisen i 49ers läge. Det tycker alla rapporter läser om 49ers kamp, det är att Brandon Ayuk var bäst på plan. Så att det är ju en kille man kan plocka upp säkert också hyggligt sent. Inte sent, men alltså förhållandevis sent i drafterna.
Mm.
Jag har ju rankat honom så högt som 26 till och med, och du 32, så det är ju en VR3 helt klart, på gränsen till VR2 till och med.
Verkligen, och han fick ju växa under fjolårssäsongen och avslutade säsongen jättebra. Debo Samuel, jag håller med dig, jag har honom betydligt lägre i min ranking, men det är mycket på grund av att jag inte riktigt vet vad han blir om han inte får springa och med skadebekymmer. Men en frisk Debo Samuel som får som göra det han vill och det han ska är ju betydligt högre ranking. Trea, Johan Jennings, inte så mycket spännande för att plocka för fantasy i år vad jag kan se. Sen, vi har 2 lag kvar, vi har pratat länge, men vi ska väl avsluta med åtminstone 1 lag som ser jättespännande ut. Seattle Seahawks. Här snackar vi wide receiver trio.
Ja, om vi ska ranka lag med bästa VR-trion så är Seahawks absolut en kandidat. De har både DK Metcalf och Tyler Lockett och rookien då Jackson Smith en Jigba som gick som första receiver i årets draft. Så det är en enormt spännande trio. Och kan Geno Smith upprepa fjolåret så kommer de här killarna ju riktigt många fantasypoäng, det är ett som är säkert. Däremot så är det inte så där givet vem som man ska ranka först, tycker jag. En Jigba får väl stå tillbaka lite just av det faktum att han är rookie. Sen är det ju, tycker jag, en smaksak om det är DK eller Locket som man plockar först.
Det som talar för DK Metcalf är att han är väldigt, väldigt vass nere i end zone och får överlägset mest targets nere mot red zone av alla spelare i hela NFL. Och där nere gör man mycket poäng i fantasy. Därför så plockar jag Metcalf relativt högt i draft. Jag har honom som 19, ja, det har du med. Därför är han i alla fall min etta här. Och även i Dynasty håller jag honom ganska högt fortfarande i jämförelse med en del andra. Just för att han får så mycket targets där nere där de viktiga poängen avgörs. Tyler Lockett är väl kanske mer den som får mer boll, den snabba speedkulan, och Jackson Smith & Jigba tror jag kommer vara en jättespännande överraskning för alla. Jag skulle inte bli överraskad om han är en topp 24 wide receiver i fantasy efter nästa gång.
Nej, inte jag heller. Och vi har ju, både du och jag har ju alla de här 3 killarna på topp 41 till och med. För vi har båda Smith & Jigba som 41. Så att, nej, de kommer ju mycket poäng alla 3. Sen blir det väl inte så mycket över till någon annan skulle jag tro.
Nej, vi behöver inte ens nämna vilka som är bakom. För det är de här 3 det handlar om. Och så kommer det vara. Sen kommer vi till Los Angeles Rams som är det sista laget. Och där är det en enmansorkester. Och sen får vi se vad som händer där bakom. Cooper Kupp, kanske ligans bästa wide receiver. Men han får väl vara där uppe med Jefferson och Jamar Chase i alla fall. Superstjärna. Och är han frisk så går han i första rundan i fantasy. Eller vad tror vi?
Ja, absolut. Det är väl just det med hälsan som är frågetecken. 2021 så slog han alla möjliga rekord. Och han var ju faktiskt på väg i fjol mot samma typ av siffror innan han gick sönder en bit på säsongen. Så att det är ju som du säger, det är ju, han är ju med Chase och Jefferson där uppe. Sen är det ju som sagt skadad i fjol. Vart skadad på kampen i år nu också och drog en baksida lår. Så att hel och frisk så är det absolut ett första val i, eller första rundan i draften. Men det är just det där med hälsan som ett frågetecken. Och det är väl det som gör att jag rankar ner honom. Och då har jag ändå någon så lågt som 8. Du har någon som 3.
Jag har någon som 3. Jag tänker att många är rädda för skadan som var i fjol. Skador har många spelare haft genom åren. Jag tänker, man glömmer så lätt det du precis pratade om. Att de siffrorna han gjorde fram till skadan. Visst, Rams såg inte bra ut överlag. Men Cooper Kupp såg ju precis lika bra ut fram till skadan i fjol. Och jag kan inte se en anledning egentligen till varför han inte skulle fortsätta och fånga bollar på samma sätt den här säsongen. Visst har han blivit ett år äldre, men jag tror att han kommer göra det jättebra i år också. Bakom.
Sen där bakom det som du säger, det är ju en enmans show. Det finns väl ingenting som man behöver tänka på där bakom.
Nej. För att vi ska ha nämnt namnen så är det alltså Ben Jefferson och Ben Skowronek som är etta på depth charter med Puka Nacua, DeMarcus Robinson och Tutu Atwell på andra plats på depth chart. Alltså vi kan inte rekommendera någon att plocka någon av dem med gott samvete. I så fall får man se vad som händer under när matcherna börjar nu på försäsongen, hur det ser ut. Men det är på waiver de finns de flesta av de här, eller i någon sista runda.
Ja.
Har du Henke, nu har vi pratat om 32 wide receiver-rum. Vi har pratat i en timme och 15 minuter. Det blev många namn i dem.
Ja, det blir ju det när det är receivers eftersom alla lag har så många receivers. Så de flesta startar med tre på plan. Så att det är många namn att hålla reda på. Så att, det blir långt. Men det är kanske den roligaste gruppen att prata om också eftersom det inte finns... Det är många lag som inte har någon sådär solklar etta, vilket gör det lite spännande.
Verkligen. Och vill man titta på våra rankingar så finns de på hemsidan. I vår guide som vi har gjort som finns där så finns rankingen. Men vi har ju en positionsgrupp kvar att prata om, tight ends. Det kommer vi ta någon dag framöver. Men jag tror att vi är rätt nöjda här. Och så tackar vi lyssnarna och så återkommer vi en annan dag.
Det gör vi absolut. Tack för idag. Det var kul att vara med.
Ja, tack för idag.